Uppgift Hanö syd 3, Utklippan nord 2, Ölands södra udde ost 5 och Ölands norra udde sydväst 2. Harstena sydväst 3, Hoburg nordost 3. Östergarnsholm nord 1, Fårösund väst 1, Gotska Sandön väst 3. Landsort väst 4 och på Skarpe är det lugnt. Svenska högarna sydväst 2, Söderarm sydväst 1, Finska Utö nordväst 4. Nyhamn väst 4, Märket sydväst 6, Örskär sydväst 4. Äggegrund sydväst 2, Kuggören väst 1. Brämön väst 3, Lungö väst 5, Skaxudde väst 6, Järnäsklubb väst 5, Holmön sydväst 7. Bjureklubb sydväst 8, Piterönskär väst 6, Rödkallen och Kemifyr sydväst 8. Avslutningsvis Storön sydväst 7 meter per sekund. Och till dig som tagit tid att lyssna, jag vill önska dig en fin kväll och en god natt.
God kväll, här är Ekot. I avtalsrörelsen så har ju fack och arbetsgivare inom industrin blivit klara med de avtal som är tänkta att bli norm för löneökningarna på hela arbetsmarknaden. Men redan nu så finns det olika tolkningar av vilka delar av industriavtalet som ingår i det så kallade märket. Enligt Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl så är det här lätt att tolka.
Längden, perioden och nivån, kostnadsramen och viktningen, det är de tre komponenterna.
Ja, kostnadsökningen på 6,4% i avtal som löper över 2 år. Mer lönepåslag år 1 och mindre år 2. Det är märket och inget annat, enligt Mattias Dahl. Både Svenskt Näringsliv och LO välkomnar industrins avtal, men LO ser till skillnad från arbetsgivarna möjlighet att använda sig av industriuppgörelsen när kommande avtal ska ingås i andra branscher. Marie Nilsson är IF Metalls ordförande.
I vår värld så är det här normerande.
Även på de andra frågorna som inte har med lön att göra?
Ja, och det är som vanligt.
Det gäller till exempel att deltidsanställda ska få övertidsersättning om de arbetar mer än det som är schemalagt. Och låglönesatsningen som ger bättre lönepåslag i branscher där anställda tjänar under 29 100 kronor i månaden. Där säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
Det ingår i märket att de som har riktigt låga löner, de ska ha procentuellt lite mer.
Även om det då blir ett högre procentuellt avtal på annat håll än i industrin?
Det blir ju så.
Tjänstemannafacken inom industrin är stärkta av uppgörelsen om arbetstidsförkortning, där de nu ska försöka få igenom samma sak på annat håll. Också i kommuner och regioner vill flera fackförbund ha arbetstidsförkortning. Men industrins avtal ska inte ha någon betydelse för det, säger Jeanette Hedberg som är förhandlingschef på SKR.
Våran uppfattning är att överenskommelserna inom industrin om arbetstidsförkortning och deltidsanställdas rätt till övertidsersättning inte är normerande för övriga arbetsmarknaden.
Mattias Dahl på Svenskt Näringsliv igen.
De lösningar man hittar ska rymmas inom kostnadsramen 6,4%. Det är det som normeringen innebär.
Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv där, och ni hörde vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Och Pappers och industriarbetsgivarna har kommit överens om ett nytt 2-årigt avtal. Det följer just industriavtalet som ju då blev klart under natten till idag. Avtalet mellan LO-facket Pappers och industriarbetsgivarna ger 3,4% det första året och 2,8% det andra, medan resterande 0,2% avsätts till delpension. Där skriver Dagens Arbete. Tidöpartierna vill ju hyra anstaltsplatser i andra länder och diskussioner pågår med Estland. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att regeringen kommer att hålla oppositionspartierna informerade i den här omstridda frågan.
Det är ju helt riktigt att om vi kommer till en punkt där vi förhandlar fram ett avtalsförslag med Estland, så krävs det en bred majoritet i riksdagen för att kunna godkänna ett sådant avtal. Så det är klart att jag kommer komma tillbaka till partierna i riksdagen och redogöra för både innehållet i de diskussionerna och innehållet i ett sådant eventuellt avtal, för att alla förstås ska ha ett bra underlag för att fatta sina beslut.
Det finns inga lagliga hinder för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands, slog regeringens utredare nyligen fast. Men bedömningen är alltså att regeringen och Sverigedemokraterna inte kan fatta beslut om en sån här överenskommelse på egen hand. Eftersom det handlar om att överlåta myndighetsutövning till ett annat land så krävs det en kvalificerad majoritet i riksdagen. Som Ekot berättade i morse är Socialdemokraterna kritiska till planerna. Vi hör partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Justitieminister Gunnar Strömmer säger att det finns många frågor som måste redas ut.
Men jag ser fram emot att kunna komma tillbaka till riksdagens partier med ett underlag som ger också raka svar på berättigade frågor om det är så att vi kommer så långt så att vi kan landa i en möjlig lösning med Estland.
Men får de komma med input också?
Återkomma till de närmare formerna för det, men jag är alltid öppen för inspel.
Sa justitieminister Gunnar Strömmer. Lova Olsson var reporter. Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är för hårt belastad och därför bör primärvården, till exempel då vårdcentralen, ta hand om fler barn med psykisk ohälsa. Det här konstaterar Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny rapport. Stefan Lemon är verksamhetschef för BUP Halland.
Det är ett ständigt högt inflöde av nya patienter och inte så mycket utflöde.
Idag är det för ensidigt fokus på att barn- och ungdomspsykiatrin ska hjälpa alla barn med psykisk ohälsa. Det är en av slutsatserna i rapporten från SKR, där Kerstin Evelius är chef för sektionen för folkhälsa och psykiatri.
BUP är en specialistverksamhet som är till för barn med svår psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Men idag är det enda som sökande känner till att det finns.
Drygt vart tionde barn mellan 7 och 17 år fick vård inom BUP 2023. Även om BUPs kapacitet har stärkts så räcker den inte till. Primärvården måste nu rustas för att ta hand om barn som mår psykiskt dåligt, säger Kerstin Evelius.
Merparten av den psykiska ohälsan bör kunna klaras av på primärvårdsnivå.
Och hur ska då primärvården ha kapacitet att bedöma vad som är vad?
Det är någonting som primärvården är oerhört duktig på, så är det att bedöma vad som är vad och när det behövs specialistvård. Det som är det vi nog behöver förstärka ganska mycket med psykologer, socionomer, arbetsterapeuter. Det är lite nya typer av kategorier av arbetskraft som behöver komma in på vårdcentralerna.
Och ett större uppdrag till primärvården skulle ge många fördelar, tror Stefan Lemon på BUP i Halland.
Framförallt skulle fler barn få hjälp som inte har fått hjälp tidigare, tänker jag. Som inte har varit tillräckligt dåliga för att nå upp till BUP-nivå. Och över tid så skulle det kunna underlätta för BUP om fler fick hjälp tidigt och inte behövde bli försämrade.
Stefan Lemon på BUP Halland, reporter Nina Sjöman. Efter att släktforskningsföretaget 23andMe ansökt om konkursskydd så uppmanas nu alla kunder att aktivt ta bort samtycket de gett i företaget att använda det DNA som de skickat in. Annars så riskerar det att säljas vidare.
Do you have a 23andMe account? Privacy experts are saying to delete your data now.
Today, Bay Area-based DNA testing firm 23andMe filed for Chapter 11 bankruptcy.
En gigantisk dataläcka hos företaget 23andMe, flera stämningsansökningar som i sin tur ledde till ekonomisk förlikning, gjorde att företaget förra veckan ansökte om konkursskydd. VD:n har lämnat företaget och i USA har flera integritetsexperter varnat kunder för att deras DNA kan säljas vidare. 23andMe har totalt 15 miljoner kunder världen över. En av dem är Patricia Eriksson i Umeå som ville ta företagets hjälp att söka sina rötter.
Jag är adopterad från Indien och jag ville liksom hitta någon typ av biologisk koppling eller spår.
En konkursförvaltare har nu fått i uppdrag att sälja vidare tillgångar, eventuellt DNA-databasen inkluderat. Exakt vad som kan hända och vilka som kan tänkas köpa upp DNA-informationen är inte klart, men experter har varnat för att de som köper datan kan ha helt andra intentioner än 23andMe.
Det låter ju jättemärkligt att man kan ens göra det. Jag har inte grubblat på det så mycket, men det är ändå så här lite oskön känsla.
Jakob Heidbrink, docent i civilrätt och lektor vid Handelshögskolan i Göteborg, menar att den europeiska GDPR-lagstiftningen ska skydda europeiska kunder mot att informationen delas vidare. Men det blir svårt då 23andMe är ett amerikanskt bolag.
Eftersom i och för sig gör EU anspråk på att reglera detta för alla företag som är på den europeiska marknaden. Men det har ju förstås inte USA någon anledning att respektera.
Sa Jakob Heidbrink, docent i civilrätt, Isak Krona var reporter. I Danmark så skärps nu åldersgränsen för alkohol. Från och med idag så får drycker med mer än 6% i alkoholhalt inte längre säljas till personer under 18 år. Men ungdomar som är 16 år får fortsatt köpa exempelvis öl i butik som har lägre alkoholhalt än 6%. Skärpningen den kommer efter att Folketinget år 2023 röstade för en plan om alkoholförebyggande åtgärder i Danmark. Det rapporterar TT. Imorgon så får stora delar av landet soligt väder, även om tjockare slöjmoln stundtals kan skymma vår sol. Över norra Norrland så dominerar molnen och i fjällen så väntas byar av snö eller regn. Landets södra halva får från 14 till 19 grader och i den norra allmänt 5 till 10. Producent ikväll, det var Emil Östman. I studion nu, Johan Westerberg.
Sporten börjar med fotboll och den sista matchen i premiäromgången av Superettan, näst högsta serien för herrar i landet. Där besegrade Västerås Örebro med 2-0 inför storpublik i Örebro. Matchen blev kraftigt försenad på grund av inkastade föremål som tvingade fram ett längre avbrott innan matchen kunde återupptas och slutföras. I Premier League i fotboll i England pågår bland annat matchen Nottingham-Manchester United. Svenska landslagsspelaren Anthony Elanga gjorde där 1-0 för Nottingham. Victor Nilsson Lindelöf, en annan svensk landslagsspelare, sitter på Manchester Uniteds avbytarbänk. I damernas handbollsslutspel besegrade H65 Hör Önnered med 26-24. H65 därmed klart för semifinal möter Sävehof. Önnereds säsong är över. I damernas innebandyslutspel besegrade Pixbo Malmö med 7-2. Därmed avancerade Pixbo till semifinal. Thea Lövborg, ledande spelare i Pixbo.
Jag tycker Malmö har gjort ett bra motstånd. Vi har väl inte kommit upp i den nivå vi önskar, men 3 vinster är det viktigaste.
Vad är det som har saknats för er?
Men jag tycker vårt försvarsspel har varit lite passivt. De har kommit till mycket kontringar. Så det får vi slipa på till semifinalerna.
Men det var bättre idag, va? Inte så många omställningar.
Nej, det var mycket bättre idag. Det känns som att vi var där idag och vann närkamparna på ett annat sätt. Så det var viktigt.
Reporter här Jonas Enarsson. I damernas innebandyslutspel Täby-Ändre 7-1. 2-1 i matcher till Täby i den här kvartsfinalserien. Först i 3 gäller alltså. I herrarnas innebandyslutspel kvartsfinal 6 bäst av 7. Mullsjö-Falun 4-3. Avgörande kvartsfinal i Falun på torsdag. Linköping-Växjö 8-6. Avgörande kvartsfinal i Växjö på torsdag. I VM i curling för herrar besegrade Kanada Sverige med 8-6. Om några timmar väntar viktig match för Sverige mot Schweiz. Och i hockeyallsvenskan, första semifinalen, bäst av 7, Karlskoga AIK, slutade 2-1. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
Där är P1, Sveriges Radio.
Över 100 000 döda, miljoner i nöd, men nu verkar regeringsstyrkor återtagit Sudans huvudstad. Och det är ett dygn kvar ungefär till Donald Trump ska tillkännage sitt stora tullpaket mot omvärlden som rustar för det här. Och industrin här i Sverige är klar med nytt avtal nu, löneökningar på 6,4% på 2 år. Det sätter standarden för alla andra branscher också. Det handlar om naturbevakare också, de ska skydda flyttfåglar mot allt för närgångna fågelskådare. Där är studiet kväll, jag heter Mattias Rensmo. Vi ska till krigshärjade Sudan. När regeringsstyrkorna återtog huvudstaden Khartoum för några dagar sedan så sågs det som en vändpunkt i inbördeskriget som beräknas ha kostat minst 150 000 människor i livet. Anna Block Massoye är ambassadör och särskilt sändebud för Sudan. Välkommen hit.
Tack.
Det har ju varit hårda strider under lång tid när regeringsstyrkorna återtagit huvudstaden. Hur ser Khartoum ut nu?
Det är förstört. Jag såg en film ikväll från flygplatsen. Den är bara helt förstörd. Flygen förstörda. Det ser lite ut som i Gaza, men det har inte bombats så mycket uppifrån utan mer skjutits och eldats upp.
Och det har ju varit hårda strider som jag sa. Det är regeringsstyrkorna då, SAF som man brukar säga, som strider mot den här paramilitära Rapid Support Forces, RSF. Mm. Är de utslagna nu eller hur är statusen?
Nej, RSF har flytt mer eller mindre från Khartoum, men de håller hela Darfur och ganska stora delar av södra delen av Sudan, Kordofan, delar av det i alla fall. Både SAF och RSF har stöd från olika miliser, andra miliser. Och båda tror att de kan vinna. Så att det här kunde varit en vändpunkt, men det tror jag inte att det är. Utan båda vill nog fortsätta att slåss.
Så kriget kommer fortsätta och fler kommer dö då?
Ja, tyvärr.
För civilbefolkningen har ju varit väldigt utsatt under det här kriget. Kan du berätta på vilket sätt?
Men båda sidor har gått väldigt hänsynslöst fram och de bryter båda mot krigets lagar genom att attackera, anfalla civila mål, marknader, skolor, sjukhus. Båda sidor, men kanske särskilt Rapid Support Forces, har ägnat sig åt etnisk rensning och då talar vi att döda folk, inte bara får dem att flytta på sig, det har de också gjort. Systematiska våldtäkter. Man har använt mordbrand som vapen. Och båda sidor använder hunger. Båda sidor har också attackerat MR-försvarare, alltså mänskliga rättighetsförsvarare, vårdpersonal, hjälparbetare. Sudaneser, gräsrötterna bygger upp, eller har byggt upp fantastiska soppkök för att hjälpa varandra. Men de där som jobbar frivilligt i soppköken har blivit ordentligt anfallna från båda sidor.
Och varför blir de här frivilligarbetarna då måltavlor?
Därför att de står för motståndskraft och de står för demokrati.
Mm. Men hur stor är nöden i Sudan nu?
Den är förskräckligt stor. I ett land där det finns kanske 50 miljoner invånare så är kanske 30 miljoner i behov av humanitärt stöd. Det vill säga livsmedel, rent vatten, tak över huvudet, medicin. Men det pågår också svält. På julafton kom en rapport från FN-organet IPC där de sa att 5 områden, där fanns det svält. Och att man trodde att inom några månader så skulle ytterligare 5 områden drabbas av svält. Och där är vi idag. Sen finns det långt, långt fler människor än som dör av svält som bara är väldigt undernärda.
Finns det någon hjälp att få?
Ja, Sverige var en av de största givarna. USA var allra, allra störst. Men inom EU så var vi den största bilaterala givaren. 750 miljoner kronor gick förra året till Sudan. Kanske 2/3 i humanitär hjälp och 1/3 i utvecklingsbistånd. USA har varit en stor givare och många andra, EU. Och vi ger också mycket pengar via EU och via FN-systemet, så att vi har egentligen givit mer. Men i och med att USA är borta så har allting blivit väldigt, väldigt mycket värre. Och det finns ingen som kan fylla det tomrum som det försvunna amerikanska biståndet har skapat.
Och vad betyder det då?
Att människor kommer att dö. Ännu fler människor kommer att dö.
För det är ju ett inbördeskrig också. Och du säger att båda sidor använder hunger som ett vapen. Även om det finns pengar, hur lätt är det att få hjälpen till de som svälter?
Det är jättesvårt, därför att båda sidor hindrar hjälp från att komma in. De facto, regeringen SAF ger inte visum till internationella hjälparbetare, ger inte tillstånd, stoppar i flera omgångar konvojer som kommer in via Röda havet, Port Sudan och kör in genom landet. Man har tagit in hjälp från Sydsudan och via Tchad. Men då blir det på RSF-kontrollerat område och de stoppar också. Båda sidor stoppar gärna på sig lite grann för att föda de egna stridande. Men det är inte vad den här hjälpen är till för. Men Så jag tror att hjälporganisationerna ibland har varit tvungna att släppa fram lite grann bara för att få ut mat till behövande. Men många områden har man inte ens kunnat nå.
Men det här låter som ett elände som bara blev värre.
Ja, det är det. Det är det. Men genom att prata om det här, genom att hålla världens uppmärksamhet, så sätter vi större press på parterna att faktiskt inse att det är dags för förhandlingar. Det är dags för eldupphör, det är dags för humanitärt tillträde och det är dags för en politisk process för att släppa fram ett civilt demokratiskt styre.
Men om båda parterna tror att de kan vinna det här kriget militärt, är det särskilt aktuellt just nu?
Nej, men det gäller att övertyga dem att de har större vinning av att sluta kriga än att fortsätta.
Jag tänker på grannländerna också. Hur har det här kriget spilt över på dem?
Ja, framförallt i form av flyktingar. Över 13 miljoner människor, långt fler än vad som bor i Sverige, har behövt fly. 4 miljoner människor har flyttat över till grannländerna. Det fanns en massa flyktingar redan i Sudan som i många fall har flytt tillbaka till Sydsudan, till Tchad. De allra flesta har tagit sig till Egypten. Människor tar sig till Libyen, till Uganda, till Etiopien. Och det är jätteproblematiskt. Men sen finns det också allmänna risker med det här kriget, därför att det finns hela den geopolitiska situationen, Röda havet. Vi minns alla vad som hände med den här båten som heter Ever Given, som fastnade i Suezkanalen och plötsligt fick vi inga varor. Om det inte är lugnt i Röda havet så måste alla varor gå runt, gör de redan delvis, så det blir dyrt. Det finns också risk för att ytterligare våldsbejakande extremism kommer tillbaka till Sudan. Osama bin Laden var där på 90-talet och levde ganska gott.
Ja, men jag tänker, finns det något hopp innan vi slutar?
Ja, men det gör det. Det som får mig att gå upp varje morgon är det sudanesiska civilsamhället. De har en sån motståndskraft. Så jag tänker på dem varje morgon när jag går upp för att fortsätta jobba och göra mitt bästa för att vi ska komma till en fredlig lösning i Sudan.
Tack så mycket, Anna Block Masoyel, som ambassadör och särskilt sändebud för Sudan.
Tack.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd. Many countries have taken advantage of us, and you know that has to stop.
Ja, imorgon är dagen D för Donald Trumps stora tullpaket, Liberation Day som man kallar detta. Enligt planerna så ska han då presentera alla de här tullarna vid ungefär den här tiden imorgon kväll faktiskt. Roger Wilson, vår USA-korrespondent, har vi med oss. Vad vet vi om vad som kommer imorgon egentligen?
Egentligen ganska lite. Spekulationerna är i full fart här borta i USA. Det man diskuterar är lite grann om det blir en generell importskatt på alla importerade varor till USA eller om det kommer vara mer differentierad, alltså kanske med olika uppgörelser med olika länder. Eller om man bara väljer ut kanske de 10-15 länder som man anser är viktigast, the dirty 15 som de kallats, där EU troligtvis ingår. Men klockan 22 imorgon, då ska vi få besked är det tänkt, och då de tullar vi får besked om då, de kommer också träda kraft direkt, så det finns ingen förhandlingsmån för de länder som blir tullbelagda.
För vi hörde ju Trump här kalla det hela Liberation Day, frihetsdagen. Vad menar han med det?
Ja, men det här är ju en viktig del av Trumps projekt med att sätta USA i första rummet. Så det här är väl ett slags frihet från beroende av omvärlden och frihet från vad Trump anser är orättvisa handelsuppgörelser med omvärlden. Men det är ju också lite förvirrande eftersom Donald Trump ju gjort så många utspel när det gäller tullar och motiverar de olika höjningarna av tullar på olika sätt, importtullar då. Det långsiktiga målet är ju att få fler företag att flytta sin produktion till USA. Om man ska sälja sina produkter till amerikaner och kunna konkurrera prismässigt så bör man enligt Trump också ha produktionen i USA. Men det kan ju ta tid att uppnå och risken är att det är konsumenterna som i stor utsträckning får betala de här kostnaderna för importtullar. Alltså att importerade varor blir dyrare. Ett annat mål för Trump är att dra in pengar till statskassan, ett överskott som kan användas för att bibehålla de skattesänkningar som Trump gjorde sist han var president, förlänga dem och kanske även lägga till nya satsningar. Men Trump har ju också använt sig av hoten om tullar som ett sätt att förhandla med andra länder, även om politiska mål, som till exempel när han nu sagt att han ska införa särskilda tullar för länder som importerar olja från Venezuela. Det där finns ju ett tydligt politiskt mål med att vilja isolera Venezuela.
Men alla de här tullarna då, hur påverkas den amerikanska ekonomin av det?
De som är kritiska är ju rädda för att det här ska ge inflationen ny fart i USA i ett läge där det är ganska ovisst hur den ekonomiska framtiden ser ut. Och man kan väl också säga att till det här ligger till exempel att fackets ordförande för bilarbetare, han ser det här i ett annat perspektiv och det är positivt till de här importtullarna. Han anser att det på längre sikt ändå kommer att gynna bilindustrin och kunna gynna att man har kapacitet för att producera mer bilar helt enkelt i USA. Och importtullar skulle då hjälpa bilarbetarna. Så att fortfarande väldigt ovisst. Alltså, kan det vara så att importtullarna sugs upp av leverantörer, de tar ett lägre pris, eller kommer prishöjningarna att färdas direkt till konsumenterna? Otroligt ovisst och säkert olika från produkt till produkt.
För USA har ju, eller hade kanske man ska säga i det här läget, handelsavtal med grannländer, Mexiko och Kanada. Hur förbereder de sig?
De har ju varit tidigt drabbade här i de här tulldiskussionerna, även om Trump också drog tillbaka vissa av de här tullarna. Men om det blir till exempel importtullar för bilar så är det här två länder som kommer att bli väldigt hårt drabbade. Kanada har redan sagt att man tänker svara på tullar med att själv höja sina importtullar från USA. De har redan gjort slag i saken tidigare i den här frågan. Mexiko har hållit en lite lägre profil och satsat tydligare på förhandlingar. Och där har presidenten Claudia Sheinbaum också uttalat sig till medierna tidigare idag och sagt att man inte tror på öga för öga taktiken. Så lite olika förhållningssätt från de här två grannarna till USA.
Roger Wilson säger det, vår USA-korrespondent. Och i Bryssel har vi vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, hur rädda är de i Bryssel ikväll?
Jag tror att det finns en ganska stor oro här i Bryssel. Det är ju väldigt få inom EU som tycker att tullar är en bra idé. Och ju fler tullar och ju större tullar Donald Trump annonserar, desto större skada kan det bli. Och senare i veckan så är det möte med EU-ländernas ambassadörer. De träffas ju hela tiden här i Bryssel. Men de kommande mötena, de ska dedikeras till just handel och tullar. Och dessutom så är det ett extrainsatt möte med EUs handelsministrar på måndag. Så det säger något om hur allvarligt man ser på den här frågan.
Hur förbereder sig EU då?
Det man har sagt hela tiden från EUs sida, det är ju att man vill förhandla med den amerikanska administrationen och hitta lösningar för att slippa de här tullarna. Men om Trump inför tullar, ja, då kommer man också svara med samma mynt. Och vi kan ju höra på vad EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa tidigare idag i en debatt i Europaparlamentet.
Europe holds a lot of cards. Europe has not started this confrontation. We do not necessarily want to retaliate, but if it is necessary, we have a strong plan to retaliate and we will use it.
Hon säger ju här att vi har många kort på hand och vi kommer svara om det krävs. Och det såg vi också för några veckor sedan när Trump införde tullar på stål och aluminium. Där gick ju von der Leyen ut direkt och annonserade tullar på amerikanska varor som bourbon, Harley Davidson, Levi's jeans bland annat. Sen så får man säga också det att just det där tullpaketet, det var ganska lågt hängande frukt för EU. Det där paketet fanns sedan tidigare när Trump, från Trumps förra presidentperiod, så hade man just de där tullarna. Och de har varit frysta nu under Biden-perioden. Så där hade EU ett färdigt paket med tullar att bara tina upp så att säga. Och att skapa nya paket, om man ska svara på större tullar från den amerikanska sidan, då kan det ta längre tid. Då är det 27 medlemsländer som måste enas om ett gemensamt svar så att säga. Men sannolikt så kommer man ändå försöka svara de amerikanska tullarna.
Men vilka branscher i Europa då är mest utsatta?
Ja, tittar vi på de branscher som Donald Trump har pratat om så har vi till exempel stål, tullar på bilar och även läkemedel som är viktiga för EU där det är mycket handel som går mot USA. Sen så beror det också på vilka tullar som EU själv väljer att svara med. EU diskuterar bland annat industritullar och där har Sveriges handelsminister Benjamin Dosa flaggat för att den svenska verkstadsindustrin skulle kunna påverkas negativt om de köper insatsvaror från USA som är svåra att få loss från annat håll då, som då drabbas av europeiska tullar. Men sen om vi tittar på läkemedel till exempel, där är det ju extremt internationella handelskedjor där ett och samma läkemedel kan gå kors och tvärs över Atlanten mellan EU och USA flera gånger innan det blir ett färdigt piller så att säga. Och ska man då rikta tull på 25% för varje steg, ja, då kan det bli väldigt dyrt både för EU men också för USA.
För du säger att EU vill förhandla, Ursula von der Leyen pratade om att EU har många kort här. Vad har EU att sätta emot egentligen?
Ja, EU har en hel del att sätta emot. Om det är något område där EU faktiskt är en stormakt så är det ju när det gäller ekonomi och handel. Och EU är klart större än USA sett till befolkning. EU har en stor marknad. Och tittar vi på hur handeln ser ut, ja men där har EU ett handelsöverskott med USA när det gäller just varor. Och det är därför som Donald Trump riktar in sig på varor från Europa med de amerikanska tullarna. Men när det gäller tjänster, ja men där är det ju tvärtom. Där är det USA som säljer mycket mer tjänster till EU än tvärtom. Så det skulle kunna vara ett område som EU kan rikta in sig på om man vill slå mot amerikansk export till Europa. Sen kanske inte det är särskilt populärt om vi tänker sig att en tjänst som Netflix till exempel eller Apple ID, om det skulle bli dyrare för europeiska konsumenter så skulle det kanske inte vara så populärt.
Mm. Men om USA inför tullar, har vi några andra länder att sälja varor till från EUs?
Ja, det har vi och det pratar man ju mycket om just nu från EUs sida. Man har redan handelsavtal med 76 länder runt om i världen. Man har precis avslutat förhandlingar med sydamerikanska länder inom Mercosur. Vi har handelsavtal med Mexiko. Man får samtal med andra länder, Indien till exempel. Så att det är tydligt så att EU söker väldigt aktivt andra handelspartners. Sen så får man också säga att även om det kommer amerikanska tullar så betyder inte det att handeln med USA upphör helt. Den kanske kommer minska något. Den kommer definitivt bli dyrare, men den kommer inte upphöra.
Andreas Liljeheden säger det, alltså vår korrespondent i Bryssel. Och det här är ju någonting som påverkar stora delar av världen, så även Kina. Tidigare idag så pratade jag med Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter.
Man har förberett sig en hel del. Vi får komma ihåg att sen Trump hade sin första mandatperiod så har Kina varit i en slags handelskrig med USA. Så att man har aldrig riktigt vilat ens under Bidens period eftersom Biden-administrationen fortsatte det Trump hade påbörjat. Det man har gjort är till exempel att man har flyttat kinesisk produktion med kinesiska företag till andra länder. Och det kan vara till exempel Thailand eller Vietnam eller Mexiko eller Brasilien.
För jag tänker att Kina själva har ju anklagats för att bryta mot WTOs handelsregler. Hur svarar de då på de här amerikanska tullarna?
Om vi börjar med det första, det är ju väldigt intressant. Man kunde ju säga att det är ett skämt att Kina överhuvudtaget kom med i WTO. Och du vet vilka som initierade det, eller hur?
Det vet jag inte.
Det var USA. På den tiden så var ju aptiten i USA väldigt stor på att handla med Kina och man tänkte väl att man kunde tämja den här tigern, att man hade så stor nytta av att handla med Kina och att USA hade så stort försprång att man liksom såg mellan fingrarna på att Kina tillämpade bara delvis lite marknadsekonomi men i grunden hade kvar sin sovjetmallade planekonomi med statsstödda företag och sådär. Det där som man klagar på nu.
För Kina har ju flyttat sina fabriker. Hur svarar de nu på amerikanska tullar?
Ja, de har varit lite återhållsamma måste jag säga nu i förstone. Eftersom USA straffade ju Kina redan i mars med 20% påslag på kinesiska produkter överlag. Och Kina svarade inte med samma mynt. Tidigare har man ofta svarat med vad man sett som samma mynt. Att om till exempel USA har lagt någonting på ett företag i en bransch, då svarar man genom att ge igen på företag i en amerikansk motsvarande bransch. Men här har man hållit igen så att man har försökt att straffa till exempel amerikanska majsbönder som man antar röstar på Trump kanske. Men det har inte varit med samma mynt riktigt. Så att Kina har ju torrt krut kvar. Man har lovat högtidligt att man, vad en USA vill strida om, så kommer man att ta sig an den striden, har man sagt ganska hotfullt.
Men vad är det för vapen Kina har att sätta emot då?
Kina har många vapen. Eftersom man är den här blandekonomin, så har ju staten och kommunistpartiet mycket att säga till om. Men, och man kan ju då till exempel straffa amerikanska företag med, för det första då, att de inte får ta sig in på den kinesiska marknaden. Man kan straffa amerikanska företag på andra sätt, sådana som redan befinner sig i Kina.
I Europa så talar grannländer med varandra om hur Trumps tullar ska hanteras. Sker det något liknande i Asien?
I Asien så försöker ju Kina att framstå som mittens rike, och att man försöker bygga, man försöker visa handelspartners att man är ett bättre alternativ på olika sätt än USA. Och det kan vara både med lockelser och hot. Men den här situationen i allmänhet, kan man säga, den skapar ett osäkert läge för de mindre länderna som egentligen hade velat handla med både Kina och USA. Så att det blir mycket av att man får räkna med förlust, och att det blir kanske sämre för de flesta i ett sånt här läge där USA och Kina bekämpar varandra så här tydligt.
Trump försöker pressa Kina. Har Kina någonting att pressa Trump med?
Det har man absolut. Bara en sak som TikTok. Det har ju varit en långkörare sedan Trumps första mandatperiod när han försökte stänga TikTok och hota TikTok. Nu finns en deadline som förväntas gå ut i april för TikTok, som ju är ett kinesiskt, mycket framgångsrikt appföretag med en utlandsgren, kan man säga, som säger sig inte ha någon koppling till Kina, men som anklagas av både demokrater och republikaner i USA för att kunna skada USAs säkerhet på grund av sin koppling till Kina. Och då finns en deadline att man ska sälja av i alla fall 50% och ingå ett slags joint venture med ett amerikanskt företag för att kontrollen ska bli mer amerikansk. Och det har ByteDance hittills vägrat, ägaren av TikTok. Och det antas att Kina har ett intresse i det här. Så det är något Kina kan spela med. Och sen säger Trump också att han vill ha kontroll över Panamakanalen, som är så viktig för världshandeln. Och där sitter Kina just nu och försöker, vad det verkar, blockera en försäljning till ett amerikanskt företag av två viktiga hamnar i änden av kanalen. Så att det finns en hel del att dra i.
Hanna Sahlberg säger det, Ekots Kina-reporter. Och nu ska vi lyssna på eftermiddagens studiet som leddes av Lasse Johansson och Monica Saarinen.
I natt blev det alltså ett nytt löneavtal. Industrins parter enades då om ett avtal på två år på 6,4% lönehöjning. Och det här ska nu vägleda resten av arbetsmarknaden.
Men frågan är då om löntagarna också vågar hoppas på att det blir mer riktiga reallöneökningar. Alltså att man kan handla mer för sin lön.
I studion här nu, Anders Hjelmin, Ekots arbetsmarknadsreporter. Kan man svara på det, om det faktiskt också blir reallönehöjningar med det här avtalet?
Det mesta pekar ju på det, men man kan ju inte vara säker på det förrän man vet hur inflationen har utvecklats. Så egentligen vet vi inte det förrän de här två åren har gått. Det kan ju komma någonting som ger stora inflationsimpulser som vi inte vet om nu. Som till exempel ett krig som kom här om året och alla kostnadsökningar som kom efter det och den här jätteinflationen. Sådana där saker spår vi ju inte över. Så det där, ja, de famlar ju lite i blindo här parten när de sätter ett avtal som är på flera år. Men det är ju fackens viktigaste mål i alla fall att uppnå det här.
Men när du säger att det mesta pekar på det, vad är det då du syftar på?
De prognoser som är gjorda, som ja, Konjunkturinstitut och Riksbank och andra gör, de pekar ju på en KPIF-inflation då i år på 2,5% ungefär. Och det här löneavtalet som nu är satt, det är nominella löneökningar då, alltså de här centrala från parterna, på drygt 3%. Mm. Och om det blir så, då blir det ju reallöneökningar i år.
Men det bygger också på att Riksbanken håller inflationsmålet på 2% i schack, helt enkelt.
Precis, det är det bygger på.
Ja. Men du, hur har då parterna resonerat när de har landat på den här nivån?
Ja, de har ju inte varit överens om verklighetsbilden, utan facken har ju haft en ganska, vad ska vi säga, de har drivit åsikten att företagen inom industrin tål ganska ordentliga löneökningar den här gången. Medan arbetsgivarna har å andra sidan då hävdat att det finns väldigt mycket osäkerhetsfaktorer som, ja, de här tullarna som vi hör om var och varannan dag, var ekonomin ska ta vägen och så vidare. Mer konjunkturella faktorer plus att produktivitetstillväxten är låg och det finns ingenting enligt arbetsgivarna som tyder på att det där kommer ta väldigt fart. Medan då facken säger, jo, det är den här nivån vi tål. Vi kan växla upp löneökningarna lite grann.
För det här industriavtalet som då ska vägleda alla andra, det är ju tänkt då att vara som en slags garant då för reallöneökningar. Hur har det varit? Har det varit det under senare år?
Ja, under senare år har det ju faktiskt inte varit det. Men det var ju det från dess tillkomst kan man säga i slutet på 90-talet fram tills den här stora inflationskrisen för några år sedan. Då var det ju i princip en garant att det blev reallöneökningar varje år. Och det fungerade med det här sättet att sätta löner och Riksbanken höll inflationen på en låg och jämn nivå. Och så länge det fungerade, då blev det ju reallöneökningar. Men sen när inflationschocken kom, då blev det ju inte det längre. Då fungerade ju inte det där. Men å andra sidan så jagade inte fack och arbetsgivare så att säga inflationen med högre löneökningar. Det blev aldrig någon löneprisspiral. Så många säger ju att det där har bidragit till att vi nu har kommit tillbaka ganska snabbt till en utveckling med låg och stabil inflation.
Så fanns det en tillit där i alla fall så att säga att det där skulle fungera så småningom?
Mm, det kan man nog säga att det fanns. Ja. Ja. Mm.
Sitt kvar där, Anders Hjelmin. Vi ska höra två industriarbetare som har åsikter om industriavtalet och de heter Tommy båda två. Den första Tommy jobbar på Husqvarna.
Mycket dåligt. Kunde ha varit mycket, mycket mer. Allt har ju höjts, både maten, hyrorna. Bara titta på vad hyran, min hyra som jag har, gick ju på 5% bara där. Och sen maten, visst nu har bränslet gått ner lite, men det så det.
Är det en glad industriarbetare du pratar med idag?
Ja, det är det. En glad industriarbetare.
Hur berätta, varför är du så glad?
Ja, men det blir bra med de procenten som löneökningen var nu på de åren som är. Så det är bra.
Ja. 6,4% de kommande två åren. Känns det som att du kan andas ut lite nu?
Ja, det kan vi ju göra. Absolut, det kan vi göra. Det var ju bättre än vad man trodde. Så kan man säga.
Ja, så du
man hade ju hoppats på mer, men att, så är det ju.
Ja, men du känner ändå så här att det här funkar för nu?
Ja, det funkar. Det funkar. Det är ju styrande också, så det är jättebra med oss.
Och det sa Tommy Axelsson och vi har fått de här rösterna från P4 Jönköping och P4 Stockholm.
Och Americo Fernandez finns här också, privatekonom på banken SCB. Bra och dåligt tyckte de här två rösterna. Vad säger du? Är det ett bra avtal för de hushåll som arbetar inom industrin?
Jag tror att i ett historiskt perspektiv så är det inte en jättestor, om vi pratar real köpkraft eller real lön, det vill säga när vi tar de här nominella lönerna så drar vi bort inflationen. Precis som Anders påpekade innan så finns det ju fortfarande en risk att den här inflationen som vi har sett nu med matpriserna äter upp den här köpkraften. Så jag tycker att det är rätt som makroekonom att vi inte driver på inflationen genom att ge människor väldigt, väldigt mycket mer i lön för att de kommer att konsumera. Men jag tror inte att många ska se det här som en jättestor skjuts i plånboken.
Går det att översätta det där i reda pengar då, på något sätt?
Ja, allt handlar om vad man sätter i relation till. Om vi skulle ta en grundskolelärare och så vi gillar ju ekonomer prata om snitt och så vidare, så vi tar en medellön på lite drygt 40 000 kronor, då är det ungefär 900 kronor i liksom en extra lön efter skatt, då ska sägas efter kommunalskatt. Och då är frågan, är det mycket eller lite? Ja, det beror på vad man jämför med de här breda skattesänkningarna som faktiskt trädde kraft i januari, det vill säga jobbskatteavdragen som regeringen införde för samma medelinkomsttagare, så kanske det är 300 kronor. Så i det perspektivet så är ju reallönen en högre uppgång än vad skattesänkningen är.
Går det att säga liksom vilken effekt det här ger? Om man liksom tänker sig att hushållen ska börja konsumera, vet man var hushållen börjar konsumera någonstans?
Ja, mat är ju någonting som absolut pengar kommer gå till och det beror på vilka hushåll man tittar på. De med små ekonomiska marginaler kommer ju konsumera det här, men jag är inte säker på att alla hushållen kommer välja att konsumera. Vi vill ju gärna att hushållen ska börja konsumera så får vi tillväxt. Men just nu är det liksom en dragkamp mellan sparande och sparbeteendet och den faktiska konsumtionen, så jag skulle inte utesluta att många sätter det här på sparkonto.
Hur ser man den här dragkampen? Hur ser man det på din bank till exempel, SEB?
Ja, men vi tittar på mycket av de här konjunkturinstitut som mäter de här frågorna om förtroende och sentiment och så vidare. Och vad man tror om framtiden. Och hushållen är ganska pessimistiska när det kommer till den ekonomiska framtiden. Och dessutom så fick vi nu kanske spiken i kistan för ytterligare räntesänkningar. Så här Riksbanken som då häromdagen sa, nu stannar vi här och då blir det inte så mycket mer räntesänkningar och räntenedgångar. Och jämför vi vad räntekostnaderna är nu jämfört jämfört med innan den här inflationschocken så är vi fortfarande faktiskt på en högre nivå än vad vi var då.
Anders Hjelmin var ju inne på det också, att reallöneökningarna var ju i praktiken sänkningar, har ju varit det under ett par års tid, och ganska stora sänkningar dessutom. Hur lång tid tar det innan hushållen då kommer i kapp med sina löneökningar? Så att vi är tillbaka där vi var innan inflationen.
Och här är det ju svårt att vara optimistisk. Det blir lite pessimistiskt, men det kommer ta år innan vi har egentligen samma köpkraft som vi hade innan den här inflationsimpulsen. Och dessutom, nu har vi ju en global osäkerhet som är faktiskt rekordhög när man tittar på hur mycket så här negativa nyhetsrubriker och så vidare, vilket gör det hela väldigt svårprognostiserat. Så man får ställa in sig på att det kommer vara egentligen lite trevande år framöver, där allt kommer gå åt rätt håll, men det kommer gå försiktigt uppåt.
Anders Hjelmin, arbetsmarknadsreporter. Det här märket då, 6,4%, vad sänder det för signal om hur resten av förhandlingarna kommer bli? Kommer det bli dramatiskt? Kommer man vara lugnt och nedpressad av det här, eller hur kommer det bli?
Det finns ju en del frågor här, eller så här, det finns redan en diskussion igång som det alltid brukar bli. Vad ingår i märket? Mm. Arbetsgivarna säger att det är löneökningen, alltså 6,4%, och det är de här två åren, och att det är lite mer i början och mindre i slutet. Det är märket, punkt slut. Mm. Samtidigt så säger då facken som har varit med och förhandlat fram det här, att även de andra sakerna om arbetstidsförkortning man har fått igenom på en del håll. Man har fått igenom att deltidsarbetande ska få mer ersättning om man jobbar utöver sitt schema. Man ska få övertidsersättning då. Det är också en del av märket. Det tycker inte arbetsgivarna. Där är diskussionen igång och dragkampen. Så att tanken är ju att det här ska bli ett märke och att alla ska gå in i den här follan. Men det är ju inte säkert att det blir så överallt. Och det finns också fackförbund som vill ha lite mer än vad facken inom industrin krävde.
Inte självklart en promenad i parken alltså.
Nej, det tror jag inte.
Mm. Anders Hjelmin, vår arbetsmarknadsreporter, och Americo Fernandez, privatekonom på banken SEB. Tack ska ni ha båda två.
Och nu Israel, där många oroar sig för de gisslan som är kvar i Gaza. 59 personer är kvar, varav 24 tros vara vid liv.
Vår korrespondent har träffat en av de tidigare gisslan, 50-åriga Jelena Tropanov från kibbutzen Nir Oz. Både hon, hennes mamma och hennes då 27-årige son och hans flickvän tillfångatogs och fördes till Gaza medan hennes man dödades i kibbutzen.
Och nu åker hon till den här utbrända kibbutzen två gånger i veckan för att mata alla övergivna katter där.
Nir Oz var en gång en idyll. Fåglar, till och med påfåglar, bougainvillea och eukalyptusträd. Den 7 oktober blev Nir Oz en av de värst drabbade kibbutzerna. Nära hälften av kibbutzens 400 invånare dödades eller kidnappades. Det var här de två små rödhåriga bibasbarnen levde. Och det var här journalisten och fredsaktivisten Oded Lifshitz levde. Jag har varit här många gånger. Första gången mötte jag rättsmedicinare som silade aska för att leta efter mänskliga kvarlevor. Och senast var jag här bland hundratals andra människor på Oded Lifshitz begravning. Nu gassar solen och jag följer efter Jelena Tropanova när hon öppnar burkar med kattmat och hälsar på några av de få personer som just nu bor i kibbutzen.
Shalom, shalom, shalom.
Jelena är häpnadsväckande jordnära och saklig när hon berättar om den skräckfyllda fångenskapen hos Hamas. Nej, rädd var jag inte, säger hon. Nej, jag är inte så rädd av mig, säger Jelena. Och när jag insåg att kidnapparna behövde oss, de hade intresse av att hålla oss vid liv, då försvann all rädsla. Jelena kom till kibbutz Nir Oz från Ryssland för 25 år sedan, tillsammans med sin man och då 4-årige son Sasha. Vissa på kibbutzen säger idag att Jelena nästan drabbades av Stockholmssyndromet i Gaza. Andra menar att denna lilla, korta, bestämda kvinna fick styrka av att vara tuff och krävande mot Hamas kidnappare. Det var hon som ställde krav. Vi måste få mer mat och fler filtar, skrek hon till milismännen och pekade på den lilla femåriga flickan som också hölls fånge i samma rum. Nu går vi till Jelenas utbrända hem i Niroz. Allt är aska, sot och krossat glas. Och hon visar fönstret där hon stod och såg hur terroristerna gick in i huset mitt emot där Sasha och hans flickvän låg och sov.
Precis här såg Jelena hur Hamas gick in i det huset mitt emot där hennes son och hans flickvän sov.
Kort därefter fördes hon själv bort och hon säger att det värsta under hela fångenskapen var att inte veta vad som hade hänt med Sasha och hans flickvän Sapir. Alla andra känslor var avtrubbade. Var du inte rädd, frågar vi. Nej, men jag har ju redan sagt det. Och i det ögonblick man slutar känna så känner man inget. Det var först när hon släpptes i den första gisslanutväxlingen som Jelena fick reda på att hennes man Vitali hade mördats den 7 oktober och att Sasha också var fånge i Gaza. Flickvännen Sapir mötte hon en gång i en tunnel och mamman som hon inte sett under fångenskapen frigavs samtidigt. Alla som hållits gisslan i Gaza har haft olika upplevelser och reagerat olika. Vissa av männen satt fastkedjade i mer än 500 dagar och kom ut hålögda och utmärglade. Eli Sharabi vittnade om hur repen borrat sig in i skinnet och att han ibland svimmade av smärta efter misshandel där de bland annat brutit hans revben och att han förlorade 40% av sin kroppsvikt i Gaza. Flera kvinnor har vittnat om sexuella trakasserier. Ilana Gritevski, vars pojkvän Matan Zangauker fortfarande är fånge i Gaza, berättade nyligen om hur hon svimmat medan hon fördes in i Gaza den 7 oktober på en motorcykel och att när hon vaknade upp stod en grupp män runt henne. Hennes t-shirt var uppvikt, brösten bara och byxorna neddragna. Hon sa snabbt till dem att hon hade mens och trodde att det kanske räddat henne från våldtäkt. Jelenas son Sasha, som nu är i USA för att skapa opinion för gisslans frigivning, har pratat om tiden i Gaza som ett sinnessjukt psykologiskt spel. Men han hörde möjligen till dem som hade tur. Han var skadad, skjuten i benen och han fick begränsad vård i Gaza. Jelena säger att skadorna bidrog till att skapa mer försonliga band mellan honom och kidnapparna som tillhörde Islamiska jihad. Och dagen innan Sasha frigavs under vapenvilan släppte Islamiska jihad en propagandafilm där man ser Sasha på stranden. Många i Israel förfasade sig över propagandavideoklippet. Men Jelena säger att Sasha njöt av den dagen att få komma ut i luften efter mer än 9 månader i tunnlarna. Han fiskade och åt banan, säger hon.
Det är mycket samma. 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 Det är
Jelena säger också att trots allt som hänt, trots att hon förlorat sin man och många grannar och vänner, så vill hon flytta tillbaka till Niroz. Det enda som hindrar mig, säger hon, är att Sasha och hans flickvän inte bor här längre. Min högsta önskan är att Sashas ben ska bli bra och att de två ska ge mig barnbarn. Och trots allt som hänt säger hon att hon fortfarande tror på fred med palestinierna. Det finns inget annat alternativ, säger Jelena. De är där, vi är här och ingen verkar vilja flytta, så vi måste ha fred. Ett oändligt krig hjälper ingen, säger Jelena. Hon säger också att tiden i fångenskap i Gaza gav henne perspektiv på livet och gjorde att hon blev religiös. Nu tackar jag Gud och känner att det var Guds försyn som gjorde att både jag och min enda son Sasha kom levande ut ur Gaza. Cecilia Udén i Nir Oz. Från och med idag, 1 april, kommer många flyttfåglar på rast- och häckningsplatser runt om i landet att få speciella beskyddare.
Det är länsstyrelserna som kommer skicka ut naturbevakare till fågelskyddsområden för att mota bort fågelskådare och andra besökare som blir allt för närgångna. Christer Olsson har vi med oss från Västerbottens ornitologiska förening. Hallå, välkommen till studiet.
Hejsan, hejsan. Tack så mycket.
Jag tror att du just nu finns vid reservatet Degernäs på Skådarlimpan, tror jag det kallas också.
Ja, just precis. Det stämmer.
Ge oss en bild av hur det ser ut där just nu.
Ja, alltså fälten är i princip helt snöfria här. Och det är väldigt ovanligt här uppe i Västerbotten 1 april. Det är en stor svämpöl här. Bara 100 meter ifrån där jag står började den.
En stor vad?
Svämpöl. Det är alltså smältvatten som har bildat en stor sjö här. Man pumpar upp lite också för att fåglarna ska få bättre förutsättningar här. I helgen räknar vi in i den här svämpölen 1800 sångsvanar. Men det fina vädret har gjort att så många har stuckit. Så nu har vi bara kvar ungefär 150 stycken här.
Ja. Har du sett något ovanligt idag annars just där?
Jag har själv inte sett något ovanligt, men det är faktiskt sett en ladusvala idag ända uppe i Umeå.
Redan?
Och storspoven har kommit hit och den rätt så ovanliga stepphöken är siktad på fälten här intill idag.
Men du, hur stort problem är det med folk som stör fåglarna?
Det är ett visst problem. Det är några stycken varje vår som far och trampar in här i fågelskyddsområdet. En del de verkar inte ha sett skyltarna, en del nonchalerar dem tyvärr. Och vi har sagt till, och en del de ber om ursäkt och andra de bara svär åt oss. Så att man reagerar lite olika på det där.
De svär åt er?
Ja.
Ja. Men det är inga ornitologer som beter sig på det sättet väl?
Du, det kan vi säga att det inte är några sådana. Vi är så väldigt glada över att vi har alla dessa rastande fåglar och vi samlas på Skådarlimpan här och umgås och vi har sittbänkar här och då kan vi förmedla till varandra vad som finns här.
Ja, vad härligt. Stanna kvar där. Vi ska koppla in Julia Holmström också som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Hej, välkommen.
Tack så mycket.
Du, de här naturbevakarna då som ska hålla ordning ute i naturen, vad konkret ska de göra?
Ja, men de ska befinna sig vid de här områdena och kontrollera att det inte är människor på plats i dem, helt enkelt.
För de får inte vara där överhuvudtaget?
Nej, alltså allmänheten får ju inte befinna sig inom de här områdena. Så kan det finnas vissa undantag för särskilda, men allmänheten får inte vara där.
Mm. Men hur ska de göra då? Ska de ligga på lur i buskarna och smyga på besökarna eller hur ska de göra?
Nej, det handlar ju om att man är kring de här områdena och tittar...
Och talar om för folk någonting då att hej, du får hålla det borta.
Ja, men precis. Alltså, upptäcker vi att det är personer i de här områdena, då kommer de personerna att bli avvisade från området. Och det betyder ju egentligen att man hämtar den personen och följer med ut därifrån.
Handgripligen?
Nej, inte handgripligen, men man blir avvisad kallas det, alltså att man får helt enkelt följa med.
Christer Olsson, när fåglarna blir störda, alltså hur påverkas de av att bli störda?
Ja, du vet, en gång i tiden för dryga 40 år sedan så fanns det inget fågelskyddsområde. Och det var många populära promenadstråk här ute på fälten och de hann aldrig äta i lugn och ro mer än en kvart för att det kom folk från olika håll, det sprang lösa hundar. Och det är så viktigt att de kan äta upp sig nu innanför de stundande häckningarna. Mm. Så att de vart störda i den uppbyggnadsprocessen av födoreserven helt enkelt. Nu ser vi ju hur de har vant sig vid vart gränserna går. Många av dem kommer ju säkerligen tillbaka år efter år och rastar precis här på samma plats. Det gör att vi kan kanalisera fåglar och fågelskådare på ett väldigt bra sätt här tycker jag.
Mm. Julia Holmström på Länsstyrelsen, att liksom se till att folk inte stör och föra bort dem om de gör det. Det kan bli polisanmälan också. Hur besvärliga ska besökarna vara för att det ska bli polisanmälan?
Ja, men det man kan säga är att vi är ju tillsynsmyndighet över de här områdena. Och vi har en skyldighet att polisanmäla om vi misstänker brott mot miljöbalken. Mm. Och det skulle jag säga att det är den graden att vi polisanmäler om man befinner sig i ett område där det är beträdnadsförbud eller ett fågelskyddsområde.
Ja, Christer Olsson, du är ju där ute på fältet och du sa att det var sångsvanar var det och det var storspov och ladusvala sa du också till och med. Den
ja,
första.
Det är sett ladusvala. Det är faktiskt den tidigaste kända någonsin i Västerbotten. Jag ser hur tranorna just nu kommer och flyger in här från söder och landar här ute på fälten och äter av spillsäden sen. Det är rätt mycket att se på här, så vi är stimulerade i dessa dagar, vi fågelskådare här i Västerbotten.
Du får njuta av naturen. Christer Olsson, ja. Västerbottens ornitologiska förening, direkt från Skådarlimpan vid reservatet Degernäs, och Julia Holmström, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten.
Monica Sörenen och Lasse Johansson var det som ledde eftermiddagens studiet. Mer av det efter 11-nyheterna som kommer nu strax. Då blir det debatt bland annat om vandelsutredningen som kommer idag. Det handlar ju om personer med uppehållstillstånd, att de ska kunna återkallas i större utsträckning.
Ekonyheter. Vårt grannland Finland öppnar för att militären ska få använda så kallade truppminor igen. Och den finska regeringen har inlett en process för att dra sig ur det internationella Ottawa-avtalet som förbjuder lagring, produktion och användning av personminor. Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet förklarar den finska regeringens beslut.
Och Rysslands anfallskrig är förstås den stora orsaken.
Den finska regeringens beslut baserar sig bland annat på Försvarsmaktens utredning som pekar på att minor behövs för Finlands försvar. Finland har NATOs längsta landgräns mot Ryssland och minor beskrivs som tekniskt enkla att använda, går snabbt att tillverka och bidrar effektivt till att fördröja en angripares framfart. Beskedet är dock kontroversiellt eftersom personminor, som också kallas land- eller truppminor, anses utgöra en stor fara för civila.
Samtidigt som vi först ser att det här är inte oproblematiskt, Finland står starkt bakom den världsordningen där man försöker skapa säkerhet genom så här avtal, och därför har det också varit en gedigen process bakom det här.
Och häromveckan meddelade även Polen och de baltiska staterna att de lämnar överenskommelsen med hänvisning till ökad krigsoro och hotet från Ryssland och Belarus. Carina Holmberg, Helsingfors.
Trumps nationella säkerhetsrådgivare Mike Waltz ska ha använt sin privata mejl i sitt arbete för Vita huset. Det här rapporterar nu The Washington Post. I förra veckan så kom ju uppgifter om att en amerikansk journalist fått ta del av militära angrepp mot Yemen när han av misstag lades till i en chatt. Och med i den chatten, det var bland andra just Mike Waltz. Det svenska flygvapnet ingår från och med idag i NATOs gemensamma incidentberedskap. Det är 6 JAS Gripen som flyger ner till Polen där man under 2 månader hjälper till med att skydda luftrummet. Och försvarsminister Pål Jonsson var på plats idag och han ser inte någon risk med att den svenska insatsen bidrar till någon eskalering.
Nej, inte genom den här insatsen, utan tvärtom. Så de här typen av insatserna minskar risken för att NATO ska komma i krig. För man begriver avskräckning och försvar. Och det gör man genom att upprätthålla kontrollen över territoriet. Och den som eskalerar i Europa är naturligtvis Ryssland. Det har vi ju sett genom den fullskaliga aggressionen. Och då är det både rätt och riktigt, och det är helt nödvändigt att NATO upprätthåller kontrollen över sitt luftrum. Och det gör vi tillsammans med Polen och de andra allierade också i samverkan med Storbritannien här.
Under 2 månader kommer Sverige att ingå i NATOs förstärkta incidentberedskap, vilket innebär att om man från en NATO-stab i Tyskland vill ha upp flyg för att identifiera eller avvisa fientligt flyg, ja, då kan det bli svenska JAS Gripen som lyfter härifrån basen i Malmborg. Vad svenska flyg får och inte får göra finns det tydliga regler kring, men flygvapenchef Jonas Wikman berättar att man flyger med skarpa vapen och är beredd att använda dem om det skulle behövas.
Ja, vi har med oss vapen. Vi har absolut både kraft och avsikt att hantera alla typer av hot.
Sa flygvapenchef Jonas Wikman, reporter var Mikael Eriksson. Misskötsamhet och ohederligt levnadssätt, det ska kunna leda till ett återkallat eller nekat uppehållstillstånd. Det här föreslår den så kallade vandelsutredningen, som idag överlämnade sitt slutbetänkande till migrationsminister Johan Forssell, som välkomnar förslagen.
Personer som kommer till Sverige, de ska känna att det lönar sig att arbeta, att göra rätt för sig, att anstränga sig. Och det måste bli en mycket tydligare konsekvens om man begår brott eller om man missköter sig.
Regeringens utredare Robert Schött lämnade på tisdagen över utredningen som föreslår att bristande vandel ska kunna leda till utvisning. Det kan till exempel gälla bidragsfusk eller att personen vägrar att betala en skuld. Även yttranden en person har gjort ska kunna påverka en bedömning om utvisning, vilket Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet ställer sig kritiska till. Så här säger Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
Det handlar inte längre heller om bara brottsliga gärningar, utan man öppnar upp för saker som att saker ska kunna vara bristande vandel som är helt lagliga för svenskar. Vissa typer av yttranden som är lagliga för svenskar ska kunna leda till utvisning av personer som har flytt till Sverige.
Socialdemokraterna ställer sig däremot positiva till utredningen. Vi hör Anders Ygeman, Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor.
Jag tycker att det här är ett steg i rätt riktning från de ganska vidlyftiga och orättssäkra och oseriösa uttalanden som gjorts av regeringen och Sverigedemokraterna. Så har utredaren en nyktrare syn på det hela.
Och vad är det som du ser som den här nyktrare synen?
Ja, att det ska vara tydligt på förhand vilken grund som ska finnas för utvisning.
Anders Ygeman, Socialdemokraterna, reportrar Elsa Ivarsson och Hiva Abdelzadeh. Diagnosen utmattningssyndrom ska tas bort. Och Socialstyrelsen får därför i uppdrag av regeringen att ta fram nya riktlinjer. Socialminister Jakob Forssmed är positiv till att diagnosen avskaffas.
Jag tycker att det är bra att den försvinner och att vi på så sätt anknyter till den internationella forskningen och sätter diagnoser på det sätt som andra länder gör.
Sverige är det enda land i världen som använder diagnosen utmattningssyndrom, konstaterar socialminister Jakob Forssmed. Men från och med 2028 tas den alltså bort. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen WHO ändrar sitt diagnossystem, och nu får Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda övergången.
Ta fram bästa möjliga kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, försäkringsmedicinska beslutsstöd kring hur man sätter de här diagnoserna och framförallt vilken behandling som de här personerna ska kunna få.
Men de personer som idag har den här diagnosen, vad kommer det här att betyda för dem?
Det kommer vara så även i framtiden att man kommer kunna vara sjukskriven om man inte kan arbeta på grund av stressrelaterade tillstånd. Så att det förändras ju inte, men däremot på vilka grunder som diagnoser sätts.
Socialminister Jakob Forssmed, reporter Lova Olsson. Imorgon får stora delar av landet soligt väder, även om tjockare slöjmån stundtals kan skymma vår sol. Över norra Norrland så dominerar månen, och i fjällen väntas byar av snö eller regn. Landets södra halva får 14-19 grader och den norra 5-10, allmänt lägre i fjällen. Ekot, Johan Westerberg.
Det här är P1, Sveriges Radio.
Starka reaktioner efter domen i Frankrike. Igår domstolen anklagas för att vara politiserade. Debatt om det är bra att uppehållstillstånd ska kunna återkallas om någon inte lever ett skötsamt liv. Och förkylningstider, det handlar om med statsepidemiologen. Lasse Johansson och Monica Saarinen ledde eftermiddagens Studio 1.
Domen mot den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som ju igår dömdes av fransk domstol till 4 års fängelse och politikförbud efter att ha förskingrat EU-medel till sitt parti Nationell Samling.
Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent. Det här vållade ju starka reaktioner i Frankrike igår och även idag. Berätta.
Nej, men det handlar ju om att det finns en skillnad i åsikter där en del anser att domstolar ska inte blanda sig i den här typen av politik, utan att, alltså, när det handlar om att göra då någon omöjlighet för någon, gör det omöjligt för någon att vara med i ett val, utan det ska avgöras vid valurnorna. Och där är väl framförallt då yttervänstern och ytterhögern som står för den åsikten, medan mitten tycker, håller hårt på det här att domstol och politik är åtskilda, de ska man inte låtsas om ens att de har med varandra att göra, utan det ska vara åtskilt, och det kan bli hårda domar, och det får man leva med.
Så höger och vänster, de finner varandra i den där frågan då?
Ja, och det gör de, för att de vill inte ge domarna den makten i samhället. Mm.
Jordan Bardella tror jag vi ska höra här om detta.
On a rarement vu une motivation aussi politique. Le tribunal fait un lien direct avec la prochaine élection présidentielle.
Ja, det så här är ju då väldigt tydligt. Han säger att han aldrig varit med om en rättegång som har varit så politiserad, där man drar då en direkt koppling till presidentvalet, när domarna faktiskt formulerar sig så också under den här, när de meddelade domarna igår.
Och Bardella, ska vi säga, det är ju liksom han som står närmast Marine Le Pen, kan vi väl säga.
Ja, han är ju partiledaren och han är lite grann kronprinsen i partiet.
Den här frågan då om att domstolen